En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Så det vore ju inte konstigt i alla fall om Frida såg sig om en och två gånger. Och framförallt om han dyker upp utanför hennes bostad någon gång.
Frida Karlsson har blivit förföljd av en man i 11 månader. Han gick så långt att han till och med bokade biljetter till Teneriffa där skidstjärnan var på träningsläger. Snart hålls rättegången mot mannen som står åtalad för olaga förföljelse. Men redan nu ska vi få höra om den här personens besatthet, vad han har gjort och vad han själv säger i förundersökningen. Kristoffer Bergström har följt fallet och pratat med båda sidor. Det här det är Sportbladet Daily och jag heter Demir Lilja.
Ja, allt tycks ha börjat 2022 där den här mannen var på en utekväll. Han var drygt 60 år gammal då. Han var i en mellanstor svensk stad och han träffade en kvinna som sa ett namn. Men han var säker på att det där var Frida Karlsson. Och noterbart är att Frida Karlsson samma dag var i Sollefteå på träningsläger, så hon var inte där. Men där skapades säkert band mellan den här mannen då och Frida Karlsson, menar han då.
I hans fantasi alltså?
Ja,
för det var eller inte Frida Karlsson,
nej, men han trodde nog det.
Ja, han trodde det.
Ja. Och efter det så började mannen då söka upp Frida Karlsson gång på gång. Han ringde henne 207 gånger, pratade in röstmeddelanden, skickade massor av meddelanden. Frida skulle inte ha svarat på någonting av det här utan blockerat honom istället. Men det räckte inte för att han ändå såg att de hade någon form av korrespondensen då, menar han, att han såg tecken i hennes sociala medier, att han ringde några gånger och sen la hon upp en bild som på något vis tyckte han anspela på samtalet på något vis. Det var en liten blinkning, ett svar. Så hon bara döljde då, hon dolde bara hur hon pratade med honom, men han gjorde det.
Okay.
Hon gjorde det, tyckte han då.
Alltså att hon pratade med honom genom Instagram?
Ja, men hon kanske visade en bild att tuff träningspass idag. Och det kanske han hade ringt och sagt någonting tidigare då som handlade om att man ska träna hårt eller någonting. Och då menar han att det var ett svar på det då.
Oj,
det här var ett exempel. Men åt det hållet verkar hans huvud då när dialogen har ägt rum då. Vilket ledde till att han sökte upp henne också flera gånger. En löpartävling i Stockholm 2024 där han går nära henne och pratar med henne. Och då känner hon igen rösten från de här röstmeddelandena som springer därifrån.
Mm.
Han åker när hon tränar och söker upp henne där. Han var också utanför hennes bostad för att prata med henne där. Och det här ledde ju då fram till ett kontaktförbud sen. Mm. Som hette besöksförbud tidigare.
Just det. Du hör ju här att du har ju läst förundersökningen och pratat med båda sidor. Vi ska komma till vad Frida Karlsson och hennes sida säger, men först, hur ställer sig mannen till att han nu står liksom åtalad för olaga förföljelse?
Ja, och får jag säga direkt bara att jag tycker det är lite svårt att spela in den här podden för att det finns ju ingen fälld människa här.
Nej.
Vi kan inte slå fast att en människa är psykiskt sjuk eller något liknande. Vi kan väl bara återge vad båda sidor säger och vad vi vet som fakta helt enkelt. Det ska jag försöka göra ändå utan att bli för grå och torr. Men i alla fall då så pratade jag med mannens advokat Thomas Bodström igår. Och mannen förnekar ju helt brott. Mm. Alltså handlingarna förnekar ju inte. Han har ju sökt upp en nätid, det är ju uppenbart.
Okay.
Men han menar att det här är inte något brottsligt, utan han menar att de har en slags relation. Hon ibland låter som att hon är någon sorts mentor för honom i sociala medier. Ibland låter det som vänskap och ibland låter det som en kärleksrelation. Och han säger att han pratar ganska mycket om det här, hur det är, och att då de har det här sorts samtalen som han då beskriver, att hon då publicera någonting.
Men hur,
och han förnekar all brott i det här. Det finns ingen, han har inte menat något illa, säger Bodström.
Nej.
Han har ingen som helst, han vill inte på något sätt skada henne eller hota henne, utan han vill bara ha kontakt.
Ja.
Och om det är brottsligt, det återstår att se, säger Bodström. Det får vi se.
Ja, för han är inte dömd än. Den här mannen, nämnde du, har ju fått kontaktförbud. Mm. Har han accepterat det då?
Nej, inte det minsta. Inte det minsta. Han fick det alltså i november 2024. Men han överträdde det ganska fort genom att skicka ett brev till Mia Karlsson, alltså Fridas mamma och manager. Han hörde också att han ringde också Frida 4-5 februari 2025, alltså nyligen nu då. Och det berättar han i förhör också om hans inställning, att han har inte så hög tilltro till myndigheter. Så att han blir delgiven, det går han inte med på. Och även om det skulle vara så att polisen meddelar kontaktförbud eller på något sätt annars får det till sig, så köper han inte det. Utan i så fall vill han ha ett samtal med Frida Karlsson, hon berättar det. Och Frida vill ju inte träffa den här mannen.
Men Kristoffer, visst, polisen också gått igenom den här mannens telefon.
Ja.
Vad har de hittat där?
Jo, men där fanns det över 7000 bilder på Frida Karlsson. Inte privattagna utan från sociala medier, mycket från Fridas egna konton men också från släktingars och vänners konton och allt sånt där. Och han har sparat de här och i förhör så får han frågor om det förstås.
Ja.
Och då säger han att det är en konstnärlig ansats. Han vill att det ska betraktas som det. Jag vet att det skulle kunna misstolkas, men det här är foton som redan finns på internet, menar han. Så han har inte gjort någonting fel där. Men det kanske visar lite vidden av hans intresse för Frida Karlsson.
Och så har det fortsatt efter det här kontaktförbud. Han fortsätter liksom höra av sig. Hon åker till ett träningsläger i Teneriffa. Berätta lite om det.
Ja, precis. Hon var där. Hon hade en öm ljumske på försäsongen och på den här säsongen. Då var hon där. Och då vill han ta sig dit också.
Mm.
Och då ser man då en resebyrå berättar då i förundersökningen att han ringde och bokade en biljett, bara en flygstol egentligen. Men han kunde inte betala för den, så den hävdes. Då ringde han någon dag senare och faktiskt köper en flygbiljett till Teneriffa.
Så två gånger köper han biljetter?
Ja, det gör han. Men han dyker inte upp sen när planen ska lyfta, utan han kommer inte dit, och redan senare så börjar han krångla om betalning och sånt med resebyrån och sånt. Men han har också, han medger också i förhör att ja, planen var att åka dit. Han cyklar lite själv, så han vill ta sig dit och han vill träffa Frida Karlsson då.
Okay.
Och vad är det som driver honom? Ja, det kan vi inte spekulera riktigt i, men man kan ju säga också att utöver då den här relationen, hur han beskriver den, så har han också någon form av vag affärsidé som han vill få igenom. Det är det han skriver om i det här brevet till Mia Karlsson också. En affärsidé som delvis ska vara finansierad av en stor bank. Men det finns ingen affärsplan han kan visa, utan det finns i hans huvud bara. Och det här är en väldigt bra idé, tycker han. Så det handlar också om det, att han vill ha en människa som är världsbäst på någonting, som på något sätt kan genomföra hans idé eller ett samarbete på något vis.
Hur besatt är han? Jag har lite svårt att formulera det här, men är han liksom besatt på ett platoniskt vis, eller gillar han liksom sportmänniskan, eller verkar han liksom vara ännu läskigare besatt, om man säger så? Du är inne på att han skriver att han vill ha någon slags affärsidé. Mm. Är det någon gång det närmar sig...
Jag vänder mig lite mot dina ordval där, är besatt, för det genast, då är det sjukdom och det vet vi inte riktigt. Läskig, ja, vi vet ju att Frida Karlssons sida inte vill ha kontakt med honom. Att finner det obehagligt, så läskig, jo, det kan köpa i det fallet. Han är väldigt upptagen vid Frida Karlsson.
Ja.
Väldigt mån om att få kontakt. Helt obrydd om någon säger nej, alltså myndigheter gör det eller inte. Han vill söka upp henne, och det finns väl ingen tydlig tecken i de förhör jag läser på att han vill sluta med det här överhuvudtaget. Så jo, han är väldigt besatt. Nej, nu sa jag fel ord. Han är väldigt upptagen med den här överhuvudtaget. Och jag var väl inne på det förut lite också. Jo, det låter någonstans som det handlar om en kärleksrelation från hans håll. I andra fall låter det ibland som det handlar om en affärspartner. Och ibland säger han till och med att hon är en slags mentor på sociala medier åt mig också. Och det är ju väldigt stor åldersskillnad på de här människorna som av allt att döma inte har träffats, utöver då att han har sökt upp henne på de här tävlingarna.
Kristoffer, jag tänker att vi också ska se eller få höra Frida Karlsson och hennes sida. Har Frida själv sagt något?
Nej, inte till mig i alla fall. Jag har haft kontakt med hennes mamma bara istället. Och det kanske är lite därför också jag kan prata om det. För så som jag uppfattar Mia Karlsson, så säger hon att vi vill inte prata om det här alls. Och det får man förstå. Men familjen ser gärna att man belyser också avigsidan av ett kändisskap. Att det finns också svåra saker som kommer med att man är så offentlig som Frida Karlsson är. Så jag hoppas inte jag överträder några gränser när jag pratar om det av det skälet. Liksom så. Utan det här ser dem som en konsekvens som kan drabba kända människor och kanske framför allt kvinnor, idrottskvinnor eller kändiskvinnor.
Jag ska komma in på det. Jag är bara fast i en sak. Han står ju nu åtalad. Nästa vecka så är rättegången, är det rätt ord?
Mm.
Ja. Gentemot den här mannen, och han är då anklagad för, eller åtalad ska man säga, för olaga förföljelse. Har han fortsatt till idag att fortsätta skriva brev, höra av sig, ringa, smsa?
Det sista jag vet, ja, det är 4-5 februari 2025. Och okay, det är ju nästan idag. Ja. Det är ju drygt en månad sedan.
Ja.
Och olaga förföljelse då, som han står och talar för, det är ett brott som kan ge fängelse i upp till och med 4 år.
Ja.
Men det är ju väldigt oklart hur det här kommer bedömas överhuvudtaget. Så.
Ja. Vi får se. För varför jag frågar det är ju att hon vann ju 5 milen för 1-2 veckor sedan i VM i Trondheim. Tror du liksom hon har påverkats av det här rent sportsmässigt?
Ja, ja, det tror jag. Mm. Nu ska jag krypa innanför skallbenet på en, ja, världsmästare, så det är lite svårt att göra. Men jag tror att allt man är med om påverkar den, och det här är ju uppenbart en efterhängsen person, en väldigt kontaktsökande person. Så det vore ju inte konstigt i alla fall om Frida såg sig om 1-2 gånger, och framförallt om man dyker upp utanför hennes bostad någon gång. Så att det jag går inte att mäta hur prestationen har varit utifrån, hur mycket bättre hade den varit utan det här. Men det har väl uppenbarligen varit ett störmoment för henne. Och jag tror man bara får gå till sig själv och tänka, hur hade man själv känt i det här läget? Och om man då inte vill ha kontakt med en person som fortfarande söker upp en hela tiden, så, yeah, så tror jag att det är att det försvårar ens vardag.
Jag tänker ju själv, de är ju ganska blottade i spåren också. Alltså publiken kan ju komma väldigt, väldigt nära. Tänk om han hade liksom stått där.
Mm.
Tankarna måste ju liksom snurra hela tiden.
Ja, en helt rimlig tanke. Där. Jag ska också påpeka att det finns ingenting i korrespondensen som tyder på hotfullhet eller våldskapital. Det finns ingenting i mannens bakgrund egentligen som tyder på, alltså tidigare domar eller liknande som tyder på att han har varit hotfull eller våldsam tidigare.
Nej.
Så det finns ingen uppenbar sån koppling. Men det tröstar ju inte. Är man skittrött och bräcklig och ute i spåren och vet om att det finns en man som är väldigt närgången, så det är klart att det förmodligen gör sig påmint någon gång. Sen om det gör det under ett världsmästerskap, det kan vi bara spekulera i, så det är svårt att svara på egentligen.
Och nu då till det här med det du nämnde om kvinnliga idrottare. Är det en vanlig företeelse inom idrotten och något kvinnliga idrottare ofta får utstå? Att de...
Jag tror det. Mm. Det finns förstås inga siffror på det här, men det finns ju exempel som upprepas om och om igen. Jag minns jag läste om Lolo Jones till exempel, friidrottaren som hade stalkers efter sig och som tyckte det var väldigt läskigt. Men ett mycket bättre exempel är Charlotte Kalla förstås.
Har hon också varit med om det?
Ja. Hon har varit med om det på ett obehagligt sätt som hon tyckte. Hon har berättat om det här 2014, att det skedde någon gång efter genombrottet, att det var folk som först var det mycket så här bilar som körde förbi hennes hus bara, som liksom sakta körde förbi, och det tyckte de väl var lite udda bara.
Ja.
Men så var det också en man som gång på gång kom mycket nära, inte hemma hos henne men på träning och tävling.
Ja.
Och där Charlotte Kalla uppfattade honom som sjuk.
Ja.
Och sa till att komma inte nära, men han ville ändå komma nära när det var autografskrivning och liknande sånt.
Okay.
Och det tycks vara så att det är vanligare. Sen får vi bara, vet inte exakt hur, men det är ju också någonting med samtidskulturen nu, där allting intimiseras, där man förväntas ha, som tittare har man en ganska nära relation, det är mina tjejer och det är mina killar som tävlar nu och sånt.
Mm.
Och många kan ju hantera den, men det finns ändå en närhet, och kanske särskilt till individuella idrottare skulle jag säga, alltså friidrottare och skidåkare också.
Yeah.
Det känns som att det är någon som man nästan känner. Och det kan ju bara räcka att det tar ett hopp i hjärnan. Kanske om man inte är helt frisk.
Ja.
Eller bara ändå. Att man får för sig att det på riktigt är en människa som man har en nära relation med. Och det är ju inte så svårt att komma nära svenska elitidrottare. Man kan se Armand Duplantis på gatan. Det är inte jätteomöjligt att komma nära någon. Och det är ju fint och bra och öppet. Men någonstans så kan det också slå in för vissa människor.
Jag tycker det är intressant att du nämner Charlotte Kalla här, för att innan jag släpper iväg dig, jag hade en fråga om att skidåkare och längdskidor som sport är ju stort.
Mm.
Det finns ett stort intresse för sporten, det är stort i hushållen och allt vad det är. Men det finns ju liksom inte jättemycket pengar. Frida Karlsson till exempel är ju inte mångmiljardär eller mångmiljonär. Hon kanske är mångmiljonär. Men om man jämför med fotbollen där stora stjärnor skyddas av klubbarna, av sina egna pengar. De kan köpa vakthundar, livvakter, bygga rigorösa staket, kameror överallt och allt vad det nu är. Frida Karlsson har inte samma möjligheter. Hur skyddas hon?
Nej, men det är svårt att skydda någon. Mm. En längdåkare, för du kan inte köpa en skog och träna i den på något vis.
Nej.
Utan någonstans så är det ju helt enkelt så att du är oskyddad. Ja, och det finns ju en charm i det, att man kommer nära idrottarna. Men någonstans när det väl går fel, då märker man att skyddsnäten finns ju inte där. Vi har ju inte poliser i skogarna heller.
Nej.
Det är ju ganska svårt och det ska ju vara öppna autografskrivningar. På tävlingar är man ganska nära. Kanske inte på ett OS, men på en världscuptävling. För att inte tala om de små loppen som är på försäsongen. De här när man står efteråt med en sån stor check och så 500 kronor på i prispengar och sånt där. Alltså, nej. Det finns inte resurser för det och det kommer aldrig finnas. Det kan jag inte tänka mig. Så det är ju problem och då måste det ju finnas människor i närheten som bara har lite koll i alla fall. Och, alltså ledare och liknande och kollegor och sånt.
Mm.
Men mer än så, nej, det går inte helt enkelt. Och tyvärr så ser vi ju det här exempel på det.
För det är inte direkt att Svenska Skidförbundet skickar dit gamla Secret Service-agenter som de gör med kanske Alexander Isak som blev rånad i sitt hem.
Nej, det går inte. Nej. Och du kan inte, liksom inte bara färdas mellan en skyddad bostad och en skyddad träningsanläggning, utan du tränar ju utomhus.
Just
du rör
det.
Dig mycket utomhus och det kommer du alltid göra. Så är det. Och dessutom då så är ju framförallt den här mannen är ju via telefon och digitalt han har sökt upp Frida Karlsson. Också i person. Men det är ju ännu svårare idag att helt skydda sig ifrån det. Alltså man når någon i närheten när man skickar ett fysiskt brev. Det är ganska svårt att helt hålla sig undan. Så det blir en intressant rättegång därmed och se hur det här bedöms.
Och den rättegången hålls nästa vecka, alltså mot den här mannen som står åtalad för olaga förföljelse gentemot Frida Karlsson. Kristoffer Bergström, tack så mycket för att du har varit med här i Sportbladet Daily och berättat.
Stort tack till mig.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.